Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Ny vecka, nytt avsnitt av Landskrona Boys-podden. Välkomna hit. Sebastian Rönnström sitter här som vanligt. Ja, Erik Persson sitter också här som vanligt. Och framförallt, det här avsnittets höjdpunkt. Billy Magnusson kommer prata ganska länge, ungefär 25 minuter, om läget i Boys. Du och jag, Seb, intervjuade huvudtränaren precis här under onsdags förmiddagen.
Ja, det gjorde vi. Det har ju varit en tuff start för Boys i Superettan med tre raka förluster. Nu senast också inget skott på mål till exempel mot AFC Eskilstuna. Så då vill man ju veta lite vad huvudtränaren Billy Magnusson tänker och tycker om den tuffa starten.
Jag tycker att vi kastar oss in i den intervjun direkt. Den första frågan som vi ställde till Billy Magnusson var hur han tacklar den här perioden. Tre raka förluster. Hur hanterar han det?
Nej, men det är klart. Jag är som människa. Dessutom är det ju min klubb. Och, ja, man har ju mycket relation till folk. Så det är jobbigt. Men samtidigt så om jag börjar tvivla. Om jag börjar liksom gråta ner mig och backa ur. Då är jag ju inte rätt man till att leda skutan. För att jag måste ju ge en energi till spelarna och mina medarbetare. Och bidra med den kunskapen jag har. Så jag får gåta ner, man har ingen ser och lite skit om. Sen måste jag upp på jobbet på 100%. Liksom. Så att det är väl så man hanterar den. Man är människa, men man måste också gå in i sin yrkesroll och vara professionell. Och så länge man har energi så ska man maximera allt. Liksom.
Ni hade ju faktiskt en mörk trend sommar 2019. Och ni hade också en mörk trend i höstas. Det var ju överlag bra säsonger ändå, men under de tyngre perioderna upptäcker du nya sidor av dig själv?
Både ja och nej. Man går ju starkt ur en motgång. Sen vet man aldrig hur den slutar. Men man går alltid starkt och man hanterar den. Och man verkligen vågar ta sig an den. Eller man blundar för den och skyller på den. Så om jag tar de två sakerna du berättade om. Så 2019 så var ju hela projektet. Det var ett väldigt nytt projekt. Och vi på något sätt, kravbilden var ju kanske inte så hög, men där och då när vi hade 7 matcher utan seger och vi började dåligt i tabellen så med all rätt så blev det lite ifrågasättande. Men där och då någonstans så var det väldigt tydligt att vi hade liksom inget resultat än så länge fullt ut av på. Vi hade prestationer som vi såg och vi hade en spelargrupp som någonstans kände det också och utifrån också att kravbilden kanske var lite mindre utifrån. Så den hanterades mer på att vi tog det här mötet. Jag berättade för efter Eskils minne och egentligen vi vände på alla stenar och ganska snabbt inser vi att här är det små detaljer. Prestationerna finns där. Och därefter så fick vi träff och blev väl nästan en segermaskin under hösten. Tyvärr blev det ju en kvalförlust. Det kanske var bra efterhand, men det blev ju det. Men, så den hanterades på det sättet och då var det lite andra, ja, vi var nya, spelarna var nya, klubben liksom hade alltså tuffa år bakom sig så alla var nästa inställd för det skulle vara tufft år igen. Liksom. Tittar vi framåt nu 2021, hösten, så kan man väl säga att den är ju lite svår att analysera för vi hade ju tuffa resultat samtidigt så hade vi också väldigt förutsättningar som förändrades väldigt mycket med väldigt mycket skador. Plus att vi hade fått ut väldigt mycket. Inte alltid på restriktion av hunger, men fått väldigt mycket resultat med oss som gjorde att vi låg väldigt bra på det tabellmätet också. Så att, men där någonstans där hade vi ändå nått vårt mål ganska tidigt, vilket gjorde att det fanns ett lugn i och runt föreningen tror jag, som också gjorde att spelarna blev inte utsatta för saker hela tiden och så. Så att, den tyckte inte jag var någon nämnvärd, utan på något sätt så man bara titta på hur vi ska spetsa tiden. Men det är klart att när man hade med sig den in alltså avsluta säsongen, så det är klart en del i oss att vi funderar på hur måste vi ta nästa steg för att inte bara sitta, inte göra någonting och tro att det kommer bli en jättebra vår och en jättebra 2022 utan att göra någonting. Så att det är kanske så man, när man har analyserat och vänt och vidit sådana grejer. Och jag har väl hanterat det precis som jag beskrev nu och gör nu. Liksom. Det tar på en och det gör det. Och jag skulle ljuga om något annat. Sen har jag ju skaffat mig både ett nätverk runt om mig som jag är väldigt trygg med. Och jag har också någonstans lärt mig att stänga ut saker som tar energi för mig. Och låta andra lägga energi på det. Och sen så maximerar jag kan påverka. Och därigenom så ger jag mig själv energi. Och förhoppningsvis energi till grabbarna också. Det är min uppgift här.
Är det någon speciell person utanför klubben som du bollar med? Både i bra och dåliga perioder kanske, men som du har som någon form av bollplank?
Ja, men man har ju, alltså utan att, jag satt lite med faktiskt lite utbildning också. Man har ett nätverk på en 6-7 personer och en del tränare, både på höger och lägre nivå, som man både har jobbat med, som man har mött, som man har haft bra kontakt med. Behöver inte droppa några namn för det blir lite konstigt, men där har man regelbundna, man, allt från de här sms:en när man har koll på varandra och resultat och snackar lite fotboll till att man rings vid någon gång i månaden och pratas vid och där och då så är det rätt så gott att ventilera och både prata fotboll men även prata liksom att hur känns det och hur har du upplevt det och ta del av ens erfarenhet och sen har jag ju man har familj och sen familjen som hjälper en och stöttar en och sen har man ju egentligen jag jobbar i skolvärlden så jag har två väldigt goda vänner där som jag kan prata med som är en rektor idag bland annat som man kan få lite tips och råd från som inte handlar om fotboll utan ledarskap och svåra situationer och så. Sen är det någonstans det är fotboll i tre omgångar så att sitta och prata svåra situationer utifrån världen så ute. Det känns också konstigt men det är fotboll, vi börjar som det vi älskar liksom, så att det tar på oss också.
Sett till de här tre första matcherna, vilka perioder tycker du att ni har varit som bäst i matcherna då, om man ska se, ta fram det positiva så att säga?
Mm. Jag tycker andra halvlek mot Öster tills egentligen de gör målet, tycker jag att vi har en bra period. Det är en premiär och vi kommer ut lite passivt i första halvlek fast inte det var meningen. Det kan jag ju berätta för att det var ingen matchplan som var låg utan det var, ja, ambitionen var väldigt höga. Men
för det har vi pratat om i podden tidigare om att ni, ja, men ni låg ganska lågt. Men det var alltså inte meningen att ni skulle ligga.
Absolut så. Inte, utan det handlar någonstans om... Jag vet inte, alltså vi visste ju att Öster är ett bra lag som, om vi skulle korta ner oss lite i den matchen, som är ett bra lag på att etablera spel och därför hade vi förberett på, vilket vi har alltid gjort när vi möter Öster, att vi kommer att hamna perioder där vi måste respektera att de trycker upp mycket folk och vill komma till sin inläggsläge och där får vi inte bli undertal ute i kant och sa att inte i box heller. Men det var liksom, så det hade vi förberett oss på. Men vår ambition var att vara där så lite som möjligt som vi alltid vill. Och därför hade vi jobbat hårt med vår höga pressspel också. Där vi skulle ha en tydlig signal för nian. Och vår ytterforward hade tydlig rollfördelning. Och vi skulle kliva med våra mittfältare. Och som alltid egentligen. Och av någon anledning så blev det tidigt i matchen att vi inte riktigt fick till den synkningen. Utan ytterforwardsen kände väl sig inte att de visste att de skulle gå. Och så blev vi låga. Och då är Öster ett av de jobbigaste lagen att möta. För de är skickliga på att etablera spel, ha tålamod, komma till de här inläggslägena och så vidare. Så att det var ju därför gjorde vi en justering. Tyvärr då så ger vi bort ett mål. För de skapar inte mycket mer än det här inspelet som där vi stod med en hel fyrbackslinje in och ändå rann den igenom hela straffområdet. Men annars skapar de inte särskilt mycket. Men sen gjorde vi en justering i paus. Lite det jag känner där och då kände jag yes, detta var gott. Nu fick vi träff direkt. Vi ändrade lite hur vi gick. Vi hade ändrat lite rollfördelningen mellan och två ytterforwardsen. Vi ändrade rollfördelningen med ytterbackarna. Vilket tydliggjorde för nian exakt vad han skulle göra. Och så där tyckte jag vi fick bättre träff. Och därigenom fick vi tidigt också en bättre spel med boll. Jag tyckte den var okej i första, men vi blev mer hotande och vi gjorde 1-1 också. Och sen kändes det som matchen stod väg då. Och sen dessvärre så gör de i 2-1 och sen 3-1, det är sånt som händer. Så det är väl den perioden, om jag ska ta den som jag känner, där skulle jag nästan tycka gott. Det här vinner vi, och då hade vi kanske stått med en vinst mot öst, och då vet man inte hur saker och ting hade förändrats. Liksom. Mm. I övrigt sen, så förlåt jag avbryter, i övrigt sen, sjunde matchen är svår. Vi blir någonstans utsatta på de här inkasten fasta, och vi gör det okej. Okay. Problemet är att vi på något sätt, vi lyckas inte sätta vår rytm i matchen tillräckligt ofta. Det är väl en period i andra delen av första där jag tycker vi lyckas ha boll och etablera och lugn och ro bearbeta dem, trots att planen var helt okej, så det ska vi inte skylla på. Men vi blir någonstans kanske påverka det här lite orytmiska spelet. Vi hanterar inkasten bra, men det påverkar lite grann hur vi sen ser ut med boll också, om jag använder det uttrycket. Så det blir en konstig match.
Ni senast mot AFC Eskilstuna så gjorde du några förändringar i startelvan. Erik Persson bland annat, bästa målskytten på försäsongen och enda målskytten i Superettan hittills, börjar på bänken. Kan du förklara liksom anledningen bakom det beslutet?
Nej, det låter ju rasigt. Det var 1-0 var det, va? Som vi hade gjort. Och,
ja, 1-0.
Men det är så. Det är gott, ska ha lite rubrik också. Nej, det var helheten. Vi kände ju att vi kanske också under träningsveckan, vi hade haft en U21-match där vi kände att vi fick en rätt så bra träff, och att vi skulle möta ett lag som vi visste skulle krävas en intensiv press. Där vi nog kände att vi hade ett behov av att ha Camille och Robin, exempelvis den typen av ytterforward som extremt löpstarka. Och då blev det ett val mellan egentligen Osman, Erik och Linus, där vi valde Linus som jag tyckte gjorde sin bästa match för säsongen. Sen om det hade gått annorlunda, om det hade varit något annat, det vet jag inte, men det var egentligen anledningen till just det valet då. Mm.
Även Adam Egnell och Alexander Tkach byttes ut så att säga från startelvan. Emil Jönsson, Edvin Dahlqvist kom in istället. Hur gick tankarna kring de justeringarna?
Det är också lite samma tänk. Alltså tittar man på den här 20-matchen där både Edvin och Emil gjorde väldigt bra saker, och vi jobbar lite med den typen av presspel som vi skulle jobba mot AFC, så, och sen träningsveckan löpte på där och det blev en konkurrensfråga. Så kände vi att det var helt rätt. En gång, jag tycker Edvin gör en väldigt bra match så länge han orkar mot AFC. Tycker han är faktiskt en av våra bästa spelare i den matchen. Så där kände jag att det var roligt att se. Och Emil är väl lite olycklig vid målet. Det är långt från honom, men det är jämnt, det är tuff konkurrens på många positioner och på de två också. Liksom.
Filip Ottosson avslutar i försäsongen som sexa, och nu så har han fortsatt att spela där. Hur har han funkat i den sittande mittfältsrollen så här långt i år, tycker du?
Det är bra. Skulle jag vilja klona honom, det skulle jag alltså något också. Filip tycker jag han generellt sett har varit, eller han har varit de bästa mittfältare, det är inget konstigt. Han kanske inte hade sin bästa match mot Skövde, men jag tycker han var ändå OK, men det var kanske den sämsta prestationen han gjort detta året. Men i övrigt så har han varit väldigt bra där. Sen får man ju, vi valde att flytta upp en sån åtta mot AFC, och då får vi direkt någon bollvinst. Han är intensiv där och man får han lite närmare straffområdet, och man vet att han, som vi också vet andra kan, men Filip bevisade förra året. Så det är väl det mer man brottas med. Jag tycker han gör det bra som sexa, men man saknar vissa av hans egenskaper som man kunde ha han som åtta också. Sen har vi bra, vi har mittfältare runt om, det är inte det, men jag tycker Filip är det som har varit bäst. Och just nu känner jag att vi har mest nytta av han som sexa. Så får vi se hur det utvecklas här under säsongen.
Nikola Ladan kom ju in nu senast. Emil Jönsson startade som åtta, men Emil Jönsson började ju faktiskt försäsongen som sexa. Är Emil Jönsson också med i konkurrensledet som sittande mittfältare, eller ser ni enbart honom som åtta i nuläget?
Nej, han kan spela bägge positioner, vilket är en fördel för Emil och oss. Liksom. Så att han kan stänga in på bägge de positionerna.
Du pratade där innan om pressspelet mot Öster, att det inte var tanken att ni skulle ligga så lågt. Så tycker du att det har funkat i de andra matcherna, just pressspelet?
Ja, mot Frölunda är det ju, får man inget pressspel eftersom det blir, alltså, det blir oftast länge, eller det blir långa igångsättningar och det blir oftast liksom, ja, de tar spelet därifrån och gör det bra liksom. Så det är, där får du ju inget, där får du sällan ett pressspel på dem. Vilket så den matchen kanske vi kan vi lämna ur den frågan. Men tittar jag AFC så tyckte jag det var vi jobbade väldigt intensivt. Vi hade extremt många sprints och löpmeter. Vi möter ett bollskickligt AFC på konstgräs. Men jag tycker ändå att vi lyckas få till ett pressspel. De är ändå skickliga att spela sig ur. Men också genom att chippa ut en ytterkorre. Man måste någonstans prioritera bort någonting. Men kan vi ha dem där så tycker jag att det är bättre än att vi släpper in oss centralt i banan hela tiden. Och det tycker jag vi lyckades med bra. Och vi var så snabbt hemma när de spelade förbi den och tvingade oss att ta ut ytterstolen. Så att, jag tyckte det var klart bästa match utifrån hur vi pressade och även utifrån hur vi stod i egen box. Lite olyckligt på andra målet där vi går bort oss lite och blir undertal. Men övrigt så står vi oss bra mot ett lag som gjort väldigt mycket mål på inlägg också. Så det var klart framsteg utifrån hur vi intensitet i pressspelet mot AFC.
Förra säsongen hade ni Kevin Jensen, Robin Hofse, Oskar Pettersson som nu är skadade då. De andra två har ju lämnat. Om du jämför spelartyperna som ni hade då jämfört med de som är nu, skiljer de sig åt liksom i en sån del som pressspelet till exempel?
Jag börjar vi med Kevin så vet vi tidigt så att han var ju allsvensk redan 2019 i sitt pressspel. Det är ju en av hans spetsegenskaper, oerhört intensiv. Samtidigt så är han oerhört duktig på att läsa av och lägga sig exakt. Öppna tillräckligt mycket för att få dem till att spela när vi vill de ska spela. Och sen så kommer han direkt liksom. Så det är ju en sån spelare. Det finns en anledning till han är allsvenskan. Det är mycket kopplat till det skulle jag tro. Han har andra egenskaper också. Men det är det och det. Jag kan se lite i Camille i det. Camille, nu har han sin första riktiga säsong kan man säga. Och där är en del grejer i honom som kan påminna. Sen är han inte lika trygg exakt. Och det är en process man måste ha i hur han ska positionera sig. Och så, men att han är intensiv och är duktig på att ta instruktioner. Så att han vill hela tiden göra rätt på sig. Det är en egenskap som är bra. Så där, man ska inte jämföra, men där finns egenskaper som kan bli bra. Men Kevin är ju i allsvenskan med anledning liksom. Oskar har vi ju, men tyvärr har vi inte han. Och det är samma sak där, Oskar. Jag känner honom tidigare sen Halmstad och sen han kom hit där sommaren 2020 så han lärde sig snabbt och vi ville pressa och jobba och det är också en trygghet. Och det är klart när nu är det egentligen tre av de, alla, hela första trean är borta då. En till allsvenskan är skadad och en valde vi att inte förlänga med. Så det är klart att i de bästa världen kanske man hade bara haft en man skulle ersätta. Då tror jag inte det hade varit lia lurigt som du är inne på nu. Så det var också lite anledning till att vi, om jag får återgå till en fråga först, kände att Linus har jobbat en hel del som nya med oss och är väldigt trygg när vi vill pressa. Liksom. Så att försöka få någonstans, de som kan det, att de är med och driver det ännu mer liksom, ihop med oss tränare.
När du och jag pratade innan, dagen innan premiären mot Öster så sa du bland annat att du är medveten om att det kan vara lite svajigt i början. Men vi misstänker att det har varit lite svajigare än du förutspådde, eller hur har det varit där?
Nej, jag är ju, försöker vara positiv i mig själv. Så att jag förutspådde ju inte, jag tänkte mig tre förluster nu. Utan i min värld så var det mer kanske det jag är inne på, vilket jag fortfarande är på, att det skulle vara lite någon prestation bra och någon prestation mindre bra liksom. Och det skulle svaja lite grann. Det är väl mer en känsla att vi än så länge inte har en prestation fullt ut och vi är helt nöjda med helheten. För att tittar man matchen ut senast så tycker jag att vi har bättre pressspel och bättre försvarsspel. Sen har vi en liten matchplan inför den matchen kopplat till motståndet som vi får träff på direkt. Jag har inte lite spel på friläget. Men sen är vi lite, och det är en självförtroende sak. Jag menar, Sen gör vi den saken i hela matchen fast vi pratar om att när vi fått dem till att att släppa lite på sin man orienterade press eftersom vi spelade förbi den tidigt med Linus, och Linus fick lite övertag på sin mittback, men där tog oss inte liksom ur. Så att vi, alltså, att vi skulle vara svaga igen, men vi har inte riktigt fått ihop en 90-meters prestation som jag känner att helheten är klockren. Och det är väl kopplat till att vi är lite nya, men framförallt det är en självförtroende grej också. Och det är där jag menar, vi måste hela tiden, nu satte vi ett presspel som skulle vara bättre, vi satte ett bättre försvarsspel. Vi som tränare hade en matchplan ut med spelarna. Den funkade bra så länge som oss gjorde vad vi förberedde på. Men sen måste vi bli bättre tillsammans i gruppen också. När jag sa att vi, okej, nu har vi fått dem lite, nu ska vi börja spela liksom. Och det är riktigt där, det är de bitarna, om vi nu ska återkomma till Sverige, att vi, när vi får en bit på plats, gör vi just någonting, då är vi inte riktigt där att kunna rätta till det, eller vi kan inte riktigt få ihop det som grupp än, för vi, ja, vi behöver någon prestation som gör självförtroende, och när vi liksom känner att nu har vi det som guld liksom att köra.
Finns det något specifikt område som ni nöter extra här nu inför Örgryte hemma på måndag?
Nej, vi ska börja nöta det idag. Vi hade ju kommit hem i söndags natt, och sen så hade vi ett eftermiddagspass på annandag påsk där vi var uppdelade, och sen för kvinnorna lediga, så nu är de återhämtade, så då är det då, som jag sa, dubbelpass, ett tufft pass också för att få ligga i fas med allting, men vi kommer nöta vissa saker och ha väl lite idéer hur vi kanske ska maximera spelartyperna som är i form, eller som vi känner vi kan få ut egenskaperna på bättre sätt. Så vi sitter väl och skruvar på saker här. Får vi se vart det leder till. Mer än så vill jag inte berätta.
Nej. Det får vara några hemlisar helt enkelt.
Ja, men jag kan inte berätta allt. Nej. Jag tycker ändå jag är så öppen och fin och öppnar upp mig. Så att,
ja, det är
lite förhållande för själv.
Ja, men kanon Billy. Vi tackar där.
En hel del intressanta svar tycker jag från Billy Magnusson. Bland annat det om Filip Ottosson som har varit BoIS bästa mittfältare så här långt under säsongen enligt Billy Magnusson. Och så öppnar han ju också upp om att de våndas lite över var Filip Ottosson ska spela. Och då kommer vi ju in på diskussionen om eftermälet efter Soumar Al-Majed som gjorde stor succé under sina 17 superettamatcher förra året som sittande mittfältare i Landskrona BoIS. Vad säger du om den här diskussionen? För den får väl någonstans ändå fortsätta.
Ja, nej, men den är intressant just att han säger som man gör. Att ersätta Soumar Al-Majed, det är tufft. Kanske till och med omöjligt med tanke på hur bra han var förra året. Det var ju, ja, men när han var frisk var han väl kanske superettans bästa centrala mittfältare, och då det är ju klart att det är jättestora skor att fylla. Filip Ottosson har ju absolut, alltså han har egenskap som passar i den rollen. Han har gjort det helt okej, som Billy också var inne på. Skövda-matchen var väl kanske den sämsta från honom. Men
jag gjorde det helt okej i vissa matcher under hösten.
Ja, ja, absolut. Alltså Filip Ottosson är en mycket bra spelare. Det är bara det att
han är bra som åtta också. Det är
han
det som
är ju
kruxet.
Det, och det är kanske där han är som allra bäst också. Bara det att BoIS saknar riktigt heta alternativ till Filip Ottosson i sexarrollen. Nikola Ladan varvades från Gais med väl ambitioner att han skulle kunna fylla den rollen, men har ju inte hittills kommit upp i den nivån som man kanske förväntar sig att han skulle göra. Även om det har sett bättre ut lite på slutet här. Och Emil Jönsson är väl kanske inte riktigt där än heller att vara den startspelaren på det sättet.
Vad tänker du kring värvningen av Nikola Ladan? Ändå en etablerad superettanspelare, lite äldre än vad BoIS brukar ta utifrån. Och ja, värvades ju tidigt och som uttalad sexa.
Ja, men det är klart att det är en annan sorts.
Nu släpper vi en ny podd. Expressen Dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror, kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa hon och säger, vad händer? Så hon bara, han är död. Så jag bara, vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så hon sköt han nu 21 meter.
Lyssna i appen eller det poddar finns.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Profil på den värvningen än de boys har gjort och även gjorde inför den här säsongen. Han kom ju från en tuff säsong i Gais där han inte heller liksom fick det att flyta. Gjorde ju det väldigt bra när han var i Degerfors och sen åkte han ju på den här skadan som då höll honom borta länge. Så han är ju inte i någon toppform och var inte det när han kom till BoIS heller, utan han sliter lite med att hitta tillbaka till formen som han hade för några år sedan. Och då med tanke på det, med tanke på att Emil Jönsson är relativt ny på den här nivån och hela den biten, så är ju alltså de heta alternativen, alltså till numerären kanske man har alternativen, men det är ingen som är där att de kanske konkurrerar ut liksom Filip Ottosson ur den rollen så att man i sin tur kan flytta Filip Ottosson till en åtta position, alltså en mer offensivare mittfältsposition där jag nog tror att BoIS hade fått ut som mest av Filip Ottosson. Men så som konkurrenssituationen ser ut så behövs han ju egentligen, han behövs ju som sexa som det ser ut just nu.
Ett annat intressant resonemang var ju de här tre spelarna som blev bänkade mot AFC Eskilstuna efter att ha startat tidigare. Alltså Erik Persson, Adam Gnell och Alexander Tkach. Då pratar vi om en trotjänare i Alexander Tkach. Och vi pratar om två spelare som ja, men det finns fog för att hävda att Erik Persson och Adam Gnell tillhör BoIS största värvningar under Billy Magnusson och Max Mölders ledning. Jonathan Asp har också meriter som kan komma in i den kategorin. Erik Persson hämtades från Allsvenskan, har haft en kort utlandssejour också, är väldigt etablerad på superettanivå. Och Adam Gnell, för att han faktiskt köptes loss, ovanligt nog, men han köptes ju faktiskt loss, så att på så sätt blir ju det rent konkret en satsning på det sättet. Hur reagerar du när du så startelvan och att de här spelarna hamnade vid sidan?
Alltså om vi börjar med Alexander Tkach, så även förra säsongen så nu var väl han inte satt under samma konkurrens det var väl mer på högerbackspositionen man skiftade väldigt friskt, men att man skiftar lite där mellan han och Edvin Dahlqvist, det är kanske inte så sensationellt ändå, för det är ändå ja, men två spelare som verkligen ska slåss om det på ett tydligare sätt än vad man hade förra säsongen.
Ja, det är mycket poängen med värvningen av
ja,
Edvin,
precis. Han ska
Dahlqvist.
Ju vara där och verkligen konkurrera om en startplats och sätta lite fart i röven på Alexander Tkach.
Intressant att se hur Tkach hanterar det.
Ja, absolut. Det ska bli intressant att se om man också fortsätter med detta i nästa match eller hur man väljer att göra. Mer anmärkningsvärt är de andra två spelarna. Om vi tar Adam Gnell till exempel, så tycker jag väl ändå efter en ganska så svag start att han till skillnad från laget då som har haft det tyngre, har han ändå det har funnits lite mer tendenser ändå. Han har tagit lite steg i sitt spel. Nu var det också en match där jag tycker att BoIS mittfält inte hängde ihop alls. Nu var det då som sagt Emil Jönsson istället för Adam Gnell. Det uppstod ganska mycket hål på det där mittfältet. De fick inte ihop helheten. De var inte heller involverade särskilt mycket i spelet.
Och Melko Heijer letar också efter
Melko sig. Melko Heijer letar också efter form. Han har inte alls fått en bra start här. Men där finns ju väldigt mycket i honom som förmodligen kommer komma fram vad det lider. Men ingen av de här mittfältarna hade någon var särskilt involverad överhuvudtaget i spelet. Om man tar Emil Jönssons agerande på 1-0-målet till exempel, det är väldigt, det är ganska tamt. Han vet inte om han ska in och stöta, och då blir det att han han kommer lite på mellanhand där och så startar de sin kontring. Så det synkar inte, det satt inte ihop mittfältet mot Eskilstuna. Erik Persson, intressant det här resonemanget han hade om yttrar, att man ville ha löpstarka yttrar i Sabic och Jebara. Och det kan man väl förstå lite så, sett till hur AFC spelar och sett också till att vi har pratat innan om det här med pressspelet och att man behöver en mer intensitet i sitt spel.
Ja, du har ju velat ha in Camille Jebara i startelvan dessutom.
Men där tycker jag samtidigt, visst, nu gjorde Linus R. Olsson en bra match mot AFC. Han var förvisso ganska ensam och trängd där uppe, men han gjorde vad man kunde kräva av honom. Ja, han kunde gjort ett bättre avslut där efter 30 sekunder i matchinledningen, men
ja, han hade något läge där precis där Erik Persson hade kommit in också och ryckte sig loss efter ett inkast. Och
ja, precis,
det var väl passningen lite för mycket bakom.
Ja, men alltså han gjorde ju ändå kanske sin bästa match hittills i Superettan. Men med tanke på hur det sett ut i de två tidigare matcherna, så tycker jag väl ändå att av de tre där framme så är väl Erik Persson den som ändå har gjort det bäst. Robin Sabic och Linus R. Olsson har ju verkligen kämpat med att komma in i matcherna och hitta formen.
Ja, det jag håller med. Det känns som att Erik Persson har haft huvudet ovanför vattenytan på ett annat sätt, medan Linus R. Olsson och Robin Sabic har legat på en lägsta nivå. Sett till deras kapacitet tycker jag faktiskt. Jag tycker inte det är att överdriva. De har haft det riktigt tufft i de två första matcherna. Och detta kanske kan ge lite nytt syre till Linus R. Olsson också. Men frågan är hur Erik Persson hanterar den här petningen som det faktiskt är. För det ska ju inte ha handlat om någon känning och så. Vi har pratat tusen gånger om hans tuffa fjolor, men det ska inte ha med det att göra, utan det var en petning.
Mm. Nej, det är så lite anmärkningsvärt där just med tanke. Men det är klart att att Boys tog hänsyn till förväntad matchbild och hela den biten, men jag tycker väl ändå att Erik Persson har varit en av de tre som har startat där framme i de två första matcherna som har varit hetast och ändå visat någon form av formbesked.
Linus R. Olsson stod ju verkligen jämte med Marcus där, mittbacken i AFC Eskilstuna. AFC Eskilstuna spelade på ett ganska speciellt sätt, så att det blev man-man där. Det var verkligen en tuppfäktning på pappret. Om jag hade, det visste vi ju inför matchen att det skulle se ut ungefär så, då hade man väl kunnat tänka sig i teorin att Erik Persson hade passat väldigt bra, för han gillar ju att ta upp kampen med en mittback och visst, det kan se lite trubbigt ut ibland, men det händer ofta något och han har ju en fysik egenskaper som skulle kunna göra sig i en sån duell, känns det som.
Ja, jag tror, om jag inte helt fel, att vi pratade lite om det i förra avsnittet också, att Erik Persson ändå i det här tagetspelet, att han flera gånger mot både Öster och Skövde faktiskt sög in bollen, och sen så kanske var det varierande kvalitet när han sen skulle göra något av den, men att han ändå tog fighten och såg till att vara den här uppspelspunkten som man så väldigt mycket använde sig av Linus R. Olsson som är mot Eskilstuna, så han hade absolut kunnat göra nytta där. Men återigen, Linus R. Olsson gör ju faktiskt det bra också,
det
i den rollen.
Men sett till förväntad matchbild så känns det ju inte som att Erik Perssons profil talade mot honom i det avseendet.
Nej, absolut inte.
Men det fanns då inte plats för båda uppenbarligen. Men sen har vi såg inte träningarna förra veckan. För dåligt att vi inte hade någon träningsnärvaro. Men vi har inte sett vad de har gjort där i veckan. Det spelar ju också roll. Det var ju inte annat än att man lyfte. Jo, vi hade träningsnärvaro. Du var på en träning förra veckan.
Ja, det
hade
veckan. Vi.
Här sitter jag och snackar strunt.
Men då jobbar de ju på ett lite annat sätt än just med de här långa bollarna.
Jag vill inte avslöja något för dig.
Nej, det ville de ju såklart inte. Det de jobbar på då var faktiskt väldigt, alltså jobbar just med pressspelet. Väldigt, de nötte det rätt så mycket. Då faktiskt hur de spelar på den träningen, om man ska se till den som, alltså där flest ordinarie spelare var med så att säga i startelvan. Då var Alexander Tkach vänsterback. Då var faktiskt Ousmane Diawara central forward istället för Erik Persson, och så då Linus R. Olsson ute på vänsterkanten istället för Jebara. Dessutom Nikola Ladan sexa istället för Filip Ottosson. Så det sa ju i efterhand ingenting, det träningspasset. Men det var ändå något jag hajade till på där. Och just hur man nötte pressspel under den träningen. Billy Magnusson stod och räknade högt till 10 sekunder. För att liksom att det försvarande laget skulle vara på och vinna bollen inom 10 sekunder.
Mm, intressant. Vi kan ju också nämna en Y-scout-siffra vad gäller Linus R. Olssons match mot Marquez, eller match mot AFC Eskilstuna. 41% vunna dueller enligt statistikverktyget Y-scout.
Där då mittbackar ofta ligger högt. Forwards har ju mindre marginaler att jobba med. Precis. Just det, sett till lyckade aktioner. De har ju inte så mycket boll till exempel. Alltså, mittbackar står ju ofta och slår kortpassningar mellan varandra där bak utan att någon sätter press. Och då får man ju väldigt hög träffsäkerhet och sånt i de parametrarna.
Exakt. Det var inte 41% i hans totala värde utan just vunna dueller.
Ja, okay.
Sen ska vi också säga att han spelar ju bara 55 minuter som nia. Sen så kom ju Erik Persson in väldigt tidigt därefter. Eskilstunas 1-0 mål, och då så klev Linus R. Olsson ut som ytterforward. Ja. Jag skulle säga något riktigt smart, men jag glömde det.
Är det något viktigt så kommer du säkert på det. Ja, men alltså den här starten för BoIS är ju ganska tung. Alltså sett till att man har gjort en renovering liksom i truppen. Man har tappat 4 spelare till Allsvenskan. Det kan man ju inte rå för så att säga. Och sen så har man också gjort sig av med väldigt många spelare. Det är klart att det gnisslar lite när man får en sån start och man har tagit de här, som vi har pratat om innan, obekväma besluten, då kan det ju vara alltså ett visst tryck från till exempel supporterhåll att ja, men då vill man också se resultat om man nu har tagit de här besluten, att då ska det ju också leda till något bättre, och att då få den här starten, det är ju allt annat än önskvärt i sammanhanget.
Det jag skulle säga, det var just kopplat till det här med pressspelet och det du sa om träningen som du tittar på, de här 10 sekunderna, att Billy var väldigt aktiv där. Erik Persson hade ju, när vi nämnde för andra veckan i rad, men ett lite halvplumpt uttalande där efter Östermatchen, att han gick på, vad var det han sa?
Halvhjärtat.
Tror jag. Halvhjärtat i pressspelet, att han inte hittade sig själv. Och det någonstans så la ju Billy Magnusson till någon pusselbit här nu i den här intervjun som ni har lyssnat på, att de ville inte stå så lågt. Det har vi ju pratat om i podden. Och att nian inte kanske gav rätt signaler. Det var ju Erik Persson han syftade på där. Så att det känns ju som att den här petningen är någon form av markering mot BoIS stjärnforward.
Mm. Ja, men det är ju klart att alltså alla i truppen behöver väcka sig själva och steppa upp, för det har ju inte varit tillräckligt bra. Det är ju rent faktum liksom.
Mm. BoIS står på 0 poäng efter 3 omgångar. Härnäst väntar Örgryte på Landskrona IP på måndag. Intressant tycker jag ändå, jag menar, jämföra lite med hur det har sett ut tidigare. Detta är en smal spaning, men den kanske ändå säger något litet, jag vet inte. Förra året var det inget lag i Superettan som stod på 0 poäng efter 3 omgångar. Örgryte, som står på 1 poäng nu, de stod också på 1 pinne efter omgång 3 förra året.
Fick en väldigt tuff start, låg väl i botten ända till 7-8 omgången och sånt innan man börjar komma igång så smått, om jag inte har helt fel för mig.
Det känns som de tog även en poäng i omgång 4. 2020 så var det ett lag som förlorade alla de 3 första matcherna. AFC Eskilstuna. De tog sina första poäng först i omgång 5 vid en seger. De slutade 9 i Superettan. Så det blev ju helt okej ändå. Och just niondeplatsen, det är ju där jag har placerat boys inför säsongen i alla fall. Och väl typ i det skiktet du också har förutspått
ja, att de lär, så väl lär hamna. Och något sånt, men det är ja, samma sak.
Ja, men det är skiktet i alla fall. Så att ja, klart att varningsklockorna ringer. Men man ska också komma ihåg att säsongen är i sin linda. Sen är det klart, hade prestationerna sett bättre ut så hade det varit enklare att sitta här och säga att amen, det kommer att lossna väldigt snart. Nu har du ju spretat lite, om man ska vara ärlig.
Ja, det måste absolut bli bättre. Det har ju varit ja, Österpremiären, ett tippat topplag. Sen har det ju varit 2 matcher mot Skövde och AFC Eskilstuna, 2 lag som inte är tippade särskilt högt upp i tabellen, men som faktiskt ligger 1 och 2. AFC Eskilstuna är ju det enda laget med full pott och Skövde är faktiskt 2, enda laget med 7 poäng. Så,
det är också värt att ha med sig.
De enda 2 lagen som inte har förlorat någon match hittills ju. Så det är ju lite intressant i sammanhanget att de har imponerat så och skrällt lite här i början av säsongen. Så det ska man kanske ha med sig också, att de kanske är lite bättre än vad man tror. Men helt klart att boys behöver rycka upp sig. De pratar ju väl, ja, nu är det ju tävlingssäsong så då är det ju klart att resultaten har väldigt stor betydelse, men boys är glada för att prata om prestationer och där har ju inte heller i den kolumnen har man ju varit bra. Så är det.
Mm. Och nu väntar ett högintressant möte mot Örgryte som också ligger där nere i den haltande tabellen. Och storsatsande ÖIS råkar ut för lite skadekalabalik i förlustmatchen mot Öster här nyligen. Hampus Dahlqvist, bror till Edvin Dahlqvist i boys, han klev av, kände sig sjuk. Och den stora, stora profilvärvningen, Niklas Barkroth, inhämtad från Djurgården. Vinterns stora chockövergång i Superettan-sfären. Han bröt också matchen. Då var den satte stopp. Och jag har läst en text på Göteborgs-posten där ÖIS lagläkare Lars Petersson uttalar sig, och det var direkt efter matchen, så det var väl inte jättemånga besked att ge sett till matchen mot boys om de kan vara med. Dessutom lämnade Sargon Abraham, en annan profilvärvning får man säga, med en lättare skadekänning, och där sa lagläkaren då att han har haft problem med en överbelastning i hälsenan. Vi ska undersöka honom med ultraljud imorgon. Och den morgondagen har varit. Det är gårdagen kanske. Så se om han kommer till spel. Aydin Selkovic, fjolårets skyttekung, hade också vissa problem men lämnade själv lugnande besked efter matchen. Och Kevin Ackerman gick runt i Gamla Ullevis katakomber med ett lindat lår. Så det är ett gäng spelare där som kanske går någon form av kamp mot klockan för att vara med i mötet med boys. Det är också information som känns vettig att ha med sig.
Ja, och som kanske då kan vara positivt för boys då om Örgryte saknar ett antal spelare. Men det är ju en väldigt intressant match då för båda lagen som jag har fått en dålig start här. Örgryte är det ju många som tror mycket på den här säsongen.
Ja, till skillnad från boys är det ju ett topptippat lag och ett väldigt, väldigt profilstarkt lag. Så det finns ju, och sen finns det ju ett supporterengagemang där också. Det finns det i Landskrona också, men det är hårt tryck på ÖIS i år.
Så är det. Så det kittlar lite extra den här matchen i med tanke på att det är 2 lag som har fått en tuff start här. Och ja, det ska verkligen bli intressant att se hur de båda lagen tacklar detta.
Mm. Dagens sista punkt. Veckans X-boysar. Och vi ja, vi behöver inte backa särskilt många månader för att hämta den här spelaren. Han spelade i BoIS förra året och vi har redan nämnt honom i dagens avsnitt.
Tänka sig.
Jonathan Asp.
Jonathan Asp.
Vad tänker du först på när jag säger Jonathan Asp? Vad dyker upp i skallen?
Nej, men det är väl lite som alltså, om man ska koppla honom då till ett boys-perspektiv såklart. Då tänker man ju på det som du säger, att han är ju när han då kom, när han lämnat, en av de större profilvärvningarna så på senare år. Kom ju med meriter från högre nivåer till BoIS och var ju med på den här resan upp till Superettan och att etablera laget. Drogs ju med en del skadeproblem förra året, men och ja, fick det väl inte riktigt att flyta så, men en rutinerad herre som har haft sin del i BoIS framgångar.
Ja, det är väl 44 allsvenska framträdanden om jag inte missminner mig på Jonathan Asps meritlista. De kom väl 2009, 2010, 2011 för Trelleborg och sen ja, då rasade ju Trelleborg ner i ettan och han följde med där och gjorde någon sejour i Höllviken och en sväng till Åtvidaberg och sen var han i norska andra ligan Notodden och därifrån hämtade BoIS honom inför säsongen 2019. Så det blev tre säsonger i Landskrona BoIS för ytterbacken som även har någon U21-landskamp. Tre U21-landskamper ser jag här nu. Men det finns meriter där. Och anledningen att vi nämner just honom idag, det är ju för att vi lite titt som tätt undrar hur det går med Jonathan Asps karriär. Har han skrivit på för någon ny klubb? När vi googlar runt så hittar vi inte något. Så jag har smsat honom och frågat och då bekräftar han att han inte har skrivit på för någon ny klubb än, men att han är väldigt taggad på att fortsätta spela fotboll och att det finns några bollar i luften. Och så får vi se här framåt våren, sommaren, skrev han.
Det är väl den enda av dem som lämnar efter förra säsongen som ännu inte har gjort klart med en ny klubb. Som sagt, fyra har ju gått till Allsvenskan. Och
Dennis Olofsson gjorde klart bara för några veckor som en Lunds BK, så det har varit några som har tagit ut på det. Men som du säger, det är Jonathan Asp som fortfarande väntar på att komma igång igen. Uppenbarligen vill han inte lägga skorna på hyllan.
Nej, intressant.
Avslöjandet till Landskrona BoIS-podden.
Ja, vi får fortsätta följa honom och se om det händer något på den fronten här under våren eller sommaren.
En sak som jag tänker på kring Jonathan Asplund när han ryckte in i Superettan-kvalet mot Dalkurd som mittback.
Just det, och var en väldigt bra insats där som mittback.
Kanon, men då säger vi så för den här veckan och så hörs vi så snart som möjligt. Läs på hd.se och i papperstidningen. Vi bevakar BoIS så noggrant vi bara kan.
BoIS Örgryte är väl planen att jag och du ska ner till Landskrona IP.
Vi ska bege oss till Landskrona IP och sitta där.
Det är ju inte så länge sedan de båda lagen möttes. De möttes ju en träningsmatch här i slutet på försäsongen. BoIS vann med 2-0 och Melker Heijer gjorde en fin framspelning. Och Emil Jönsson drog till med ett drömmål.
Visst ja, Heijers framspelning till Persson. Ja. Chippen det. In och så Emil Jönssons skott i krysset.
Så BoIS har väl säkert lite att kunna ta med sig där i självförtroendeväg just sett till den matchen. Även om man inledningsvis hade väldigt svårt att komma ur Örgrytes höga press så spelar man upp sig i andra halvlek och vann matchen.
Ska du börja recensera de här 90 försäsongsminuterna mot Örgryte?
Nej, det känns som vi har gjort det i något tidigare avsnitt så vi kan ju stanna där. Men värt att poängtera tyckte jag i alla fall.
Ja, underbart. Med de orden så säger vi tack och hej!
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.